en podcast från Aftonbladet.
Elden är tänd, invigningen är avklarad och detta minst sagt kontroversiella OS är nu officiellt igång. Imorgon bjuds vi på underhållning direkt då det är medaljchans i både skiathlon, skidskytte och puckelpist. I dagens avsnitt så kollar jag läget hos Sportbladets reporter Andreas Scheck som är på plats i Peking och låter honom ge sina spaningar inför en händelserik morgondag. Sen tar jag med en liten pratstund med Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator, för att diskutera problematiken med att ha ett OS i Kina. Du lyssnar på Studio Peking med mig, Julia Karlsson, och vi börjar med att ta oss över till Tjeck i Kina.
Vad är din känsla inför morgondagen?
Nej, men som du säger, medaljchans direkt både i längden och i skidskyttet. Jag har mest snackat med skidskyttarna, men av de rapporter jag har hört från mina kollegor här uppe i de kinesiska bergen så låter det lovande även från Frida Karlsson och Ebba Andersson och company. På förhand så känns det som en duell mellan Therese Johaug och Frida Karlsson. Så att det blir väldigt spännande att se i skiathlonen där.
Jag skulle precis,
goda svenska medaljchanser.
Jag skulle precis säga det. Tror du det blir Johaug eller Karlsson? Eller kanske Ebba? Vem tror du det blir någon som utmanar där?
Ja, Ebba har ju... Hon brukar ha lite problem med just skiathlon och skidbytet. Det är nästan varje gång så strular det för henne med just det. Men jag tar för givet att hon har tränat väldigt mycket på det. Så att, och vi vet ju vilken kapacitet hon har också. Så att, jo, absolut. Ebba ska ju inte räknas bort heller. Men nog känns det väl ändå som att det är Johaug och Frida som det står med den.
Ja, vem av dem tror du kommer ta hem det?
Ja, men då gissar jag nog på Frida Karlsson ändå. Jag har under hela vintern tyckt att hon känns lite hetare än Johaug. Så vet man inte. Det är så här, alla åkare har ju liksom siktat mot just de här veckorna och liksom lagt upp hela sitt träningsupplägg för att pricka formen till just här och nu. Och ja, det är lite grann som att allting börjar om från ruta ett, fast ändå inte. Så att... Det ska bli väldigt spännande att se, men mitt stalltips är nog ändå Frida.
Ja, det hoppas vi naturligtvis på. En eller två medaljer kan man ju hoppas på ändå i skiathlon.
Ja, eller hur? Ja, det vore ju kul med en riktig rivstart.
Ja, verkligen. Men om vi går över till skidskyttet då. Hur, där har du lite insider information kanske. Nu kanske jag la ribban väldigt högt
ja,
för dig.
Ja, men exakt. Ja, vi träffade åkarna här igår och de kändes väldigt harmoniska. De har ju varit här i en dryg vecka och de verkligen liksom betonade hur viktigt de tyckte det var att ha varit här under väldigt många dagar och liksom akklimatiserat sig till tidsomställning och kyla och höjdskillnader och testa banan och allting. Det är väldigt speciell skjutvall framförallt för den är väldigt öppen och det blåser väldigt mycket. Så att de svenska åkarna är väldigt nöjda med att ha varit här länge. För så är det inte med alla andra. Det är vissa som har kommit hit alldeles nu nyligen. Även några norska herråkare. Så att, där kan man nog ha en liten fördel i Sverige.
Ja, precis. Så det är folk som har liksom dykt upp på senare tid.
Ja, men ja, precis. Så är det. De har ju haft det lite struligt med coviden i Norge. Inte bara i längden. Så att det praktiska hela den biten inför OS och få hit alla på olika fighter har varit stökigare för Norge än för Sverige. Kan man
ja,
säga.
Så då finns det ändå, som du säger, då finns det goda chanser för en medalj.
Ja, och inte bara den biten utan också att de faktiskt är ett av de absolut bästa lagen i Sverige. Ja. Det är ju en mixed stafett som de börjar med här i skidskyttet. Det vill säga två herrar och två damer. Och det är ju ett riktigt, riktigt slagkraftigt lag de ställer på banan i Sverige.
Ja, precis. Det är ju Öberg-systrarna där. Ponsiluoma och Samuelsson.
Ja, exakt. Och Sebbe då på sista sträckan. Så att det vi hoppas på är väl en häftig spurtstrid mot någon av bröderna från Norge. Och då har ju Sebbe sagt att blir det så, då, då blir det svensk guld. Så det låter ju lovande.
Ja, det är mäktigt ändå. Man får ju lite så här, man får ju lite gåshud här inför nu, eller? Det
var ja, man gillar ju att Sebbe är så självsäker och han gillar ju cykeln och ormen lite grann och jag håller nog med i det han säger för att han har spurtat ner dem förut och det känns som att han har en lite mental fördel just mot dem. Jag skulle säga att det är Sverige och Norge och Frankrike som på förhand känns som de tre nationerna som ger upp om guldet här.
Mm, så har vi tur så kan vi ha två svenska guld redan klockan 11 imorgon eller något sånt.
Ja, ja det vore ju grymt.
Ja, vilken rivstart det hade varit.
Ja, exakt.
Men sen har vi också en medaljchans till sen på eftermiddagen.
Ja, i Puckelpist där vi har faktiskt flera svenska medaljhopp och Walter Wallberg är väl den som är det största medaljhoppet med tanke på att han ändå har flera toppplaceringar i världscupen den här säsongen. Honom träffade jag också igår faktiskt och han kändes precis som skidskyttarna väldigt harmonisk och laddad så att det känns väldigt bra för svensk del.
Jag tänkte fråga en sista fråga innan vi avrundar här, men har du någon annan liten smygis eller tips inför imorgon som man inte får missa?
Ja, men nu är det ju nu är det ändå både längd och skidskytte och det är ju liksom några av dem på förhand hetaste grenarna så att jag skulle väl ändå säga de två.
Mm.
Och jag är lite partisk i målet i och med att jag följer skidskyttarna på ganska nära avstånd så att jag säger mixt stafetten i skidskytte. Den får ni absolut inte missa.
Ja, peppen är stor inför morgondagen men hur taggade vi än är där hemma i tv-soffan imorgon så har det väl knappast undgått någon att årets vinter-OS kantats av en hel del kritik. Så vi tar oss över till Wolfgang Hansson för att få en liten överblick över konflikten kring årets OS.
Wolfgang, om du skulle kunna berätta lite om den främsta kritiken mot OS i Kina.
Ja, det är ju att man låter en sån diktatur som ändå Kina är på nytt få ett olympiskt spel. Eftersom det här kan ju regimen utnyttja i sin propaganda. Och för att visa hur fantastiskt bra Kina är och för att få ut sin världsbild över världen. Och med tanke på hur de mänskliga rättigheterna kränks i Kina, och då tänker jag på den här förföljelsen av uigurer, den muslimska folkgruppen i provinsen Xinjiang och hur de har kväst demokrati och fri- och rättigheter och rättssystem i Hongkong och hur man hotar Taiwan med att man ska ta över dem. Plus naturligtvis att man förtrycker den egna befolkningen på det sättet att man inte får uttrycka sig fritt och man är ingen fri press och så vidare. Då tycker ju många att i ett sånt land så ska man inte ha olympiska spel.
När du säger att det blir ett sätt för Kina att propagera eller att få fram sin propaganda, finns det några exempel på exakt hur det går till?
Ja, men det är bara det faktum att man så att säga får ha OS och får det kablas ut de här bilderna på spännande och framgångsrika tävlingar. Det stärker regimen och ger regimen liksom en massa pluspoäng. För det är ingen som tänker på att det begås mot brott mot mänskliga rättigheter men när man sitter och tittar på de här idrottstävlingarna, utan varje gång liksom de här idrottsmännen visar upp sina guldmedaljer och man får se bilder från de här kinesiska vintersportorterna så blir det ju en propagandaseger för regimen.
Mm. Hur kan Kina få OS från första början? Vem har det ansvaret?
Ja, det är ju den olympiska rörelsen som har det ansvaret ytterst. För det är de som väljer vilka länder som ska få OS. Men sen är det klart att finns ju många länder som skulle kunna ha fått det, som Sverige och Norge till exempel, och andra mer demokratiska länder, men som inte vill ta de kostnader det innebär att arrangera ett OS. Och det är ju ingen händelse, liksom ingen slump att länder som Kina exempelvis och Ryssland och andra gärna vill arrangera den här typen av tävlingar. Så de tar ju gladligen över när när demokratiska länder inte vill lägga ner de pengar som krävs. För att Kina har ingen som helst problem att lägga ner mängder av pengar på ett sånt här evenemang eftersom de ser det som så viktigt för landet och för landets image.
Ja, precis. Vad, de har pengarna och vill visa upp sig helt enkelt och visa den bra bilden utåt.
Ja, det är ju det som är deras främsta mål med det här. Det är ju att få visa sitt land i positiva färger. Eftersom det för det mesta i västvärlden i alla fall utmålas i väldigt negativa färger numera.
Ja. Ligger det något ansvar hos oss som konsumenter av OS eller hos oss tittare? Ligger det något ansvar på idrottarna? Alltså, finns det någonting man kan göra?
Alltså jag tycker det är väldigt svårt. Det finns ju inget på individuell bas du kan göra som tittare på OS. Du kan möjligtvis låta bli att titta, men det kanske är att begära för mycket av folk. Idrottsmännen skulle ju kunna göra några form av demonstrationer eller säga eller uttrycka sig kritiskt eller så om de vill. Men de är ju medvetna om att det kan bli väldigt skarpa repressalier i Kina om man gör det. Även om det kanske inte är så att de skulle fängslas och hållas kvar i Kina så kan det bli obehagligt på många sätt och det kan störa deras förmåga att göra bra tävlingar. Så det jag har hört av de svenska idrottsmännen som skulle åka dit det är ju att de flesta av dem, de tänker inte säga någonting eller försöka demonstrera på något sätt för mänskliga rättigheter eller någonting annat medan de är där, utan de uttryckte sig kritiskt innan de åkte dit och en del kommer säkert göra det när de åker hem, men medan de är där så kommer de att koncentrera sig på att tävla, och det tycker jag är rimligt.
Man har ju också läst om att de inte har med sig att de har med sig liksom rensade telefoner och sånt för att inte bli avlyssnade och så vidare.
Ja, precis, och det var ju exakt samma sak i Ryssland under fotbolls-VM 2018. Då uppmanades ju också alla journalister och deltagare att ta med sig helt färska datorer och telefoner för att sen kunna slänga dem när man kom tillbaka så att säga, för att de inte skulle infekteras med någon skadlig kod eller någonting.
Jag tänkte på det, jag tror vi båda tänkte på det lite när vi såg invigningen nu. Så står, vad heter det, Thomas Bach som är ordförande för Internationella olympiska kommittén och vad säger man, uppmanar till fred helt enkelt. Han sa ju att man ska ge freden en chans. Hur känner man när man ser något sånt?
Ja, jag reagerade faktiskt lite på det, för jag lyssnade på hans tal just med den tanken att han kommer nog inte säga någonting politiskt. Han var ju så väldigt insmickrande i början där. Men så hade han faktiskt några rader i sitt tal där han uppmanade till fred och att man ska respektera varandra och inte bygga murar och så vidare. Och med dagens politiska situation, inte minst hotet om en rysk invasion i Ukraina, men även kritiken mot Kina, så framstod det ändå på något sätt som en slags vädjan till alla politiker att ta sitt ansvar. Och också lite grann en inlindad kritik emot Kina och Ryssland och andra diktaturer. Men det var ju väldigt försiktigt, men jag var ändå förvånad över att han överhuvudtaget tog med någonting sånt.
Och det var allt för dagens Studio Peking. Vill du komma i kontakt med oss så nås vi lättast på podcast@aftonbladet.se. Mitt namn är Julia Karlsson. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen imorgon.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.